Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja, bra. Då kör vi.
Yes.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden där vi pratar Champions League, ekonomi, journalistik, kultur och annat. Med mig idag har jag läkarstudenten och sångfågen som vi kallar Il Dottore, Andreas Persson. Välkommen.
Tackar, 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 tackar. Sångfågen.
Ja, du brukar ju skicka... klipp där du på ett lätt debilt sätt sjunger olika ramsor oefterfrågat och skickar till mig på Messenger. Det är väldigt roligt, men också ett ganska speciellt beteende.
Jag fattar, jag fattar.
Jag uppmuntrar dig att fortsätta, men jag börjar ju tänka i liksom diagnosriktning på något sätt. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Ja, mycket studier och sånt där. Varit på lite olika sammanhang i psykiatri och barn och gynekologi är det nu och sådär. Inget sådär jättespännande för lyssnarna kanske. Vad som är mer fotbollsrelaterat är det ju att man har haft en jävla vecka i den här veckan med Malmö som leder allsvenskan och Milan som går semifinal.
Jag blir lite intresserad av vad du psykiatri. Har du bara pluggat eller har du varit ute i och praktiserat eller jobbat?
Jag jobbar hela tiden i psykiatrin också, men
du gör det. Okej.
Men jag har också haft liksom placering där på läkarprogrammet. Så okay. då är det både teori och placeringar, ja.
Okay.
Just placeringar ger ju inte mig så mycket eftersom jag har jobbat i psykiatrin i typ 8 år.
Har du det alltså? Gud vad sjukt att vi inte har pratat mer om det.
9 år tror jag. 9-10 år. Ja.
Oh, nice. Ja, nej, och det har varit en speciell fotbollsvecka såklart. Och vi kommer in mer på det. Själv har jag sen vi... på det senaste läst en bok som jag gärna rekommenderar, som jag själv fick rekommenderad av en svensk forskare på Oxford som heter Amir Sariaslan, som du kanske har talat om du nu jobbat i psykiatrin och hänger med där.
Nej, faktiskt inte.
Nej, han är relativt ung men väldigt framgångsrik och supersmart snubbe. Boken heter Innate, alltså medfött på engelska då, finns bara på engelska, och den är skriven av genetikforskaren Kevin Mitchell som jag tror är amerikan. Den handlar om hur liksom väldigt mycket av hur vi är som personer som är väldigt ärftligt, alltså både liksom karaktärsdrag och personality traits kallas det väl på engelska, och alltså även psykiatriska sjukdomar såklart, det kände du ju till naturligtvis, men alltså mer ingående om på vilket sätt de är ärftliga och skillnaden mellan ärftlighet och medföddhet, och det är sjukt komplicerat, men jävligt intressant. Har du hört talas om den boken?
Mm. Nej, det har jag inte gjort. Sen är ju ämnet jätteintressant. Alltså, det är ju jättelätt att applicera det till sjukdomstillstånd med genetik. Men allting är ju genetik eller miljö om man ser på beteende då. Mm. Så det finns ju mycket man kan spekulera eller prata kring där. Att ingen beter sig, alltså att man beter sig på ett visst sätt, det är ju ingenting man själv kontrollerar, utan det är ju antingen är det genetiska faktorer eller så är det miljö. Det är, och inget av dem påverkar man själv. Så att
nej.
Om man landar i en kriminell bana eller om man landar i en forskarbransch eller vad som helst, det är ju ingen egen prestation så, utan, eller något som sticker ut från en själv, tänker jag. Utan
nej, det beror ju på samma sätt är liksom i ens uppfostran av ens barn, som man, om man lyckas med den kan man känna sig stolt och tycka att man har gjort ett jävla jobb. Om man misslyckas så kanske man skäms för det, men i själva verket är det ju väldigt mycket som man inte rår över överhuvudtaget, oavsett om man lyckas eller misslyckas med uppfostran av barnen. Men å andra sidan så alltså visst på en liksom mer övergripande nivå så kan man ju ifrågasätta, som du säger, ifall man har någon egen vilja och sådär, men han påpekar ändå ganska mycket liksom att så här, men det är väldigt lite man kan påverka, alltså våra underliggande personlighetsegenskaper och sådär, men hur vi agerar och sådär går ändå att påverka liksom. Sen om man vill kalla det frivilliga eller inte, det är kanske mer filosofisk diskussion, men oavsett vad så var det en sjukt intressant bok. Det finns en annan bok som heter Blueprint, tror jag, som handlar om lite grann samma sak, men som den ska tydligen vara lite liksom förenklad, alltså på ett inte så bra sätt liksom. Alltså det mesta stämmer där, men författaren har väl dragit på lite extra. Det här är mer ja, populärvetenskapligt, men mer korrekt som jag har förstått det. Jag har inte läst den andra, men då den är säkert bra den med, men det, ja, men det är speciellt. Det är liksom en liten game changer liksom för en själv när man börjar läsa mer om det här med genetik och hur man, ja, man liksom tvingas se på världen med helt andra glasögon på något sätt. Även om man har liksom förstått lite grann av det här med hur pass ärftligt saker och ting är, så blir det här ändå lite grann en väckarklocka. Jag ska förhoppningsvis åka till Oxford snart och intervjua just Amir om beteendegenetik och psykiatrisk genetik. Det vore ju otroligt roligt. Min andra podd, Sinnessjuk, går ju väldigt bra just nu på Patreon, till skillnad från den här podden då, som backar där, tråkigt nog. Varannat avsnitt här är ju gratis som idag, varannat ligger bakom Patreon som ni vet. Jag har även fått ett uppslag till en ny bok. Min andra bok, eller min som ofärdiga bok är just ofärdig, men det här är ett så intressant uppslag att jag eventuellt måste börja köra på det ändå. Vi får se, men det var väldigt kul. Det är sällan man får uppslag till böcker som är bra, och det här var väldigt bra. Idag ska vi självklart prata om veckans kvartsfinaler och blicka fram mot semifinalerna. Vi ska ge er våra vinnare och förlorare. Jag har även gjort en intervju i måndags med en amerikansk expert på portugisisk fotboll som heter Zach Lowy, som ni får senare i programmet. Men jag tänkte att vi skulle inleda med lite notiser. Vi börjar med att Juventus har stängt av två supportrar från Juventus Stadium efter rasistiska påhopp på Romelu Lukaku. Detta rapporterar AP. Den ena supporten, som är minderårig, stängs av i 10 år. Den andra är vuxen och har fått en livstidsavstängning. Eftersom Juventus lyckats identifiera supporterna och samarbetat med förbundet hävs deras eget straff med, som var då en avstängd läktare under ett par matcher. Jag själv tycker att det här känns som helt rätt väg framåt om man ska lyckas komma till rätta med det här problemet, som ju är inte bara ett italienskt problem, men där det är väldigt vanligt förekommande. Vad tycker du?
Absolut, att man ska straffa individer i första hand för den här typen av beteende. Sen det intrycket jag har fått av den här situationen är att Juventus brydde sig inte så himla mycket om det här, och sen snackas om det straffning, sen uppmärksammades det i media vilka de här personerna var, och då gick man ut. Jag är inte helt säker på att det verkligen var den här ordningen, men så har jag uppfattat i alla fall, och då känns det mer som en publicitetsgrej snarare än ett liksom rejält initiativ för att för allas lika värde, så att säga. Mm. Men oavsett så är ju medlet rätt väg att gå, tycker jag verkligen också. Inte kollektiva bestraffningar, utan gå på individerna som de har möjlighet att göra på de här moderna arenorna.
I Negreira-fallet i Barcelona har Joan Laporta gått till motattack och svingade vilt omkring sig på en stor presskonferens häromdagen. Han anklagade både La Liga och Real Madrid för att försöka smutskasta Barcelona och sa att Real Madrid är regimens lag, vilket Real Madrid reagerade väldigt starkt på i ett långt videoklipp där de anklagade Barcelona för exakt samma sak. Laporta hävdade att han har bevis för att inga orättfärdiga betalningar har gjorts och tackade samtidigt för stödet från Infantino, vilket ju känns som en kontraindikator för rättvisa och rent mjöl i påsen, eller vad säger du?
Ja, precis. Det är en allmän fråga. Hur ska man tolka att man får beröm från vissa typer av personer? Är det direkt dåligt? Mm. Alltså om någon som är väldigt alltså säga att någon är väldigt korkad och säger att man är smart. Är man då smart eller tvärtom liksom? Mm. Eller, ja. Mm. Någon som inte
men
det, är skuld. Ja.
Men det känns ju som att alltså det här har ju blivit ett civilt åtal, eller vad man nu kallar det. Och ett sånt väcker man ju inte utan att man har liksom hyfsat bra bevis för att de här betalningarna har skett, och de har skett under ett långt antal år. Man har också hittat mejl från den här domarbasen där han mejlar Barcelona och säger att ja, men om ni inte fortsätter anlita mig så ska jag avslöja massa saker och så vidare. Alltså du vet, jag tycker att Laporta känns lite grann som men han utnyttjar det här liksom postmoderna liksom tillståndet där allt är möjligt, ingenting är sant och fake news och liksom Trump-grejen på något sätt liksom, på ett ganska obehagligt sätt. Jag tycker man stöter på det överallt, men även här, och det är väl inte så himla härligt.
Ja, verkligen. Alltså min kommentar var ju bara stödet från Infantino, just den sista kommentaren där. Men jag håller verkligen med om att det är ju rätt så tramsigt och liksom genomskinligt sätt att försöka flytta fokus från, från sin egen rättegång. Mm. Eller rättsprocess, ja.
Ass skriver att Toni Kroos sagt till Amazon Prime i en eftermatchen intervju att han tror att han kommer att stanna en säsong till i Real Madrid. Ass skriver även att Ancelotti har hintat om att även Modric stannar. Vi fick dessutom igår eftermiddag besked om att Benzema har skrivit på för en säsong till. Med tanke på hur de spelar så känns det ju inte heller som ett nostalgiskt beslut, utan som ett sportsligt sådant. Eller vad tycker du?
Visst gör det. Sen är man ju, funderar man liksom, vad kommer att hända nästa säsong? För det är ju det man har vant sig vid i Real Madrid. I alla fall de senaste, vad har vi, 10 åren kanske, är ju snarare att det är inga revolutioner, utan det är hela tiden de här små stegen. Casemiro var ju jävligt bra, men han skickar man ändå och så ser det ännu bättre ut liksom. Och så gör man de här små föryngringarna hela tiden. Om Ancelotti ska stanna 1 år till, Modric ska stanna 1 år till, Benzema 1 år till. Ja, vad händer? Och Kroos, vad händer året efter är ju väldigt spännande. Mm. För det ser väldigt bra ut, men kommer det se bra ut om 2 år? Kommer det se liksom Real Madrid vinna Champions League bra ut, så att säga? Eller kommer man då behöva göra väldigt stora grejer på marknaden? Det ska ju bli intressant att säga, men å andra sidan, när man ser varje spelare individuellt sett, så är de ju absolut världsklass, och då känns det ju konstigt att släppa dem. Men visst, det gjorde det med Casemiro också, till exempel.
Mm. Inflationen sjunker. KPI har gått från 12,3 till 10,6% mellan december och mars i Sverige, och 9,1 i juni i USA till 5% för mars. I Europa toppade den i oktober på 11,5 och nu nere på 9,9. Riksbanken har möte igenom en vecka och Nordea förväntar sig att de kommer att höja styrräntan ännu en gång med 50 punkter upp till 3,5%, samma som Europeiska centralbanken gjorde nu i mars. De flesta verkar ju ändå försiktigt optimistiska vad gäller att inflationen verkligen har nått sin peak, men Handelsbanken tror att Riksbanken kommer att höja 75 punkter i april och ytterligare 50 punkter i juni, så att de rörliga boräntorna peakar på runt 5%, vilket är tre gånger så höga räntor som när de rörliga genomsnittsräntorna var som lägst på 1,46 för bara ett år sedan. Högre räntor gör ju att klubbar med höga lån får det svettigt. Det gäller ju inte bara i Sverige utan i Europa som sagt, särskilt om de då inte har lån med långa bindningstider. Till exempel Tottenham har ju extremt höga lån, men det är ju för arenan och jag tror att de flesta av dem har väldigt långa löptider, så de borde inte beröras av det här. Men vi har ju till exempel portugisiska klubbar med hög belåning, vilket jag pratade med Zach Lowe om, och den belåningen är, gissar jag, på spelarköp och andra omkostnader. Så det är väl med korta bindningstider och då blir det major problem. Juventus fick i januari 15 poängs avdrag för att ha fuskat med transfersummor. De överklagade domen och igår väntades utslaget från CONI, den italienska olympiska kommittén. Men sent igår kväll efter förhandlingar som jag tror att de tv-sändes till och med, fick vi veta att beskedet inte skulle ges förrän tidigast idag. Enligt journalisten Nicolò Schira ska de ändå ha upp till 5 dagars betänketid, även om beskedet väntades igår eller absolut senast idag. Vi får väl se vad som händer. Det här beskedet betyder ju väldigt mycket för Juventus, men även för de andra lagen i Serie A som slåss om CL-platsen, eller vad säger du?
Ja, det får man ju verkligen säga, och speciellt med tanke på att det är klubbar som det är alla de randiga klubbarna, Milan, Inter och Juventus, som verkligen, framförallt i Inter och Juventus fall, kalkylerar med att gå till Champions League och är totalt beroende av det för sin överlevnad är det ju inte, men för att ha någon slags en balans som inte är för illa liksom. Så att det kommer ju vara jätteviktigt, och då, ja, jag har ju så svårt att med insyn i den här juridiska världen och den här juridiska italienska världen, men att det ska ta så lång tid när processerna har varit så lång tid som det har, det har jag svårt att förstå. Sen kan man ju visst tänka in att det har poppat upp liksom andra klubbar med Lazio och Roma, bland de stora klubbarna, och flera mindre klubbar som också berörs av det här, plus Valencia-fallet då som Juventus har dömts för, men det är ju också en annan, det här med svarta löner som de inte är bestraffade över, så att det är så himla många osäkra parametrar och ofta känns utifrån i alla fall de här sportsliga konsekvenserna ganska godtyckliga av vad vi har sett innan, så att det känns ju. Det är väldigt mycket som kommer att avgöras, men man har liksom så liten insyn i hur det faktiskt kommer att sluta, för man har inget prejudikat, man har inget logiskt att utgå ifrån. Liksom. Eller jag uppfattar inte det så i alla fall.
Prejudikatet i det här fallet är väl att Juventus brukar slippa undan. Calciopoli undantaget, så känns det ju som att Juventus har, för att citera Laporta, regimen med sig så att säga. De brukar komma undan. Det kanske, man är väl djupt märkt av sitt eget supporterskap här, men jag skulle ju bli jättelite förvånad ifall de slipper undan.
Ja, och om man ser på det, så hur det alltid brukar fungera i de här processerna är att man får ett högt straff först och sen så mildras det.
Precis. I det här fallet så ska det ju enligt liksom lagboken, så ska inte det vara möjligt, men i Italien är ju allting möjligt, men jag utgår ändå från att det kommer att vara, som jag förstått det, så är det bara 3 alternativ, antingen så fastställs det eller avslås, eller så kan det skickas tillbaka till, om det är Ligaförbundet eller någon annan instans som dömde tidigare, jag minns inte vilken det är. Så i teorin i alla fall så ska det inte vara möjligt att få en mellanväg så att säga. Men det här, som du var inne på, det här kommer ju vara väldigt avgörande, och Visst, det är inte hela klubbarnas framtid som står på spel, men det är ju väldigt, väldigt mycket pengar i ett extremt utsatt läge där liksom alla de här klubbarna har ju gått back de senaste åren, men Juventus gjorde ju liksom en, alltså slog italienskt historiskt rekord i förluster finansiellt förra säsongen, och Inter har ju, ligger inte långt efter, de har gjort sin klubbrekord i alla fall i vet du, finansiella förluster, och de har ju dessutom en inte lika likvid ägare i Suning som, så vitt jag vet i alla fall, inte alls har i närheten så mycket pengar som Juventus. De har ju varit liksom haft, ja, men likvida problem till och med för inte alls så länge sedan, om man får tro rapporteringen från Italien. Så ja, och, jag menar, och i Juventus fall så är det ju så, jag har varit inne på det tidigare, att jag visst, det är säkert en, alltså Juventus är en stor symbol för hela Exor och hela den familjen och så vidare, men någonstans så kan man ju inte gå back i evigheter ens för den sakens skull, utan jag tror ju att de, att det finns en chans att de kommer att göra sig av med Juventus förr eller senare, men, och den blir inte mindre i alla fall om de blir av med Champions League nu också.
Mm. Nej, och så, som Inter till exempel, som har liksom urholkats ekonomiskt, rent sportsligt, alltså i truppens värde har ju liksom verkligen urholkats med, vi säljer Lukaku och tar tillbaka honom på lån, det är inte deras spelare, de plockar in Dzeko som ersättare som är mycket äldre och har inget återförsäljningsvärde, och liksom höjer medelåldern, de har få
Skriniar som
Skriniar kommer att lämna, alltså de har väldigt få spelare kvar som de är säljbara så att säga, och skulle, ja, det är typ Barella kanske som har, som har ett högt värde.
Och Nana kanske nu när han spelar lite bättre. Bastoni. Ja.
Bastoni, absolut. Det är kanske att man glömmer någon. Men det är ju inte alls lika många som det har varit för några år sedan.
Lautaro.
När de här är, precis.
Ja. Ah, ja, men du, point
någon
taken.
Av dem kan ju behöva lämna liksom. Och det kommer ju straffa Milan också väldigt mycket. Men det är ju om Milan missar Champions League. Men det kommer ju också, det är mer att projektet kommer inte gå lika snabbt uppåt. För vi har väldigt många unga spelare med höga värden. Har gjort en väldigt snabb utveckling så att säga.
Ja, och har skurit ner våra kostnader och förluster, alltså jag minns inte exakt hur mycket vi gjorde, men det kanske var 50 miljoner eller något euro förra året, och Juventus och Inter gjorde ju 250 miljoner, alltså det är ju på helt andra nivåer, och dessutom har vi gått långt i Champions League nu, vilket i och för sig Inter också har gjort, men alltså jag skulle inte utesluta att vi, åtminstone med CL-kvalificering kommer att, CL-kvalificeringen kommer in på nästa års, men att vi kanske går till och med break-even eller lite vinst i år, med tanke på vår Europa-placering och så vidare. Mm. Så att det är inte alls lika mycket fara på taket för oss som det är för Inter och Juventus, men det är klart att, och, alltså som du säger, sportsliga projektet kan ju stanna upp och tappa fart, och alltså Leao till exempel, ja, det är ju en ganska stor risk att han försvinner fortfarande, och om vi inte har CL-spel att locka med, så borde ju tämligen den risken bli ganska mycket större, men man vet
verkligen. Ju det är jätteviktigt för alla klubbar, det är inte det jag säger, men det är mycket viktigare för Juventus och Inter, och men det är också intressant att det drar ut så mycket på tiden, för att det påverkar ju också lagens prioriteringar.
Exakt.
I ligan och även för Juventus, alltså Juventus kan ju nå Champions League via Europa League helt enkelt. De är ju i ena foten, eller kanske nu vet jag inte när det här kommer ut, men de kan ju mycket väl möta United eller Sevilla i semi och där. Så att det påverkar ju alla tre, eller alla klubbar runt det sträckets prioriteringar. Även Roma, såklart.
Det är många rörliga delar här, så att säga.
Så är det.
Du, kvartsfinalerna har ju avgjorts nu i veckan. Och det var nog, tycker jag, bland de roligaste kvartsfinalerna jag har sett på länge. Inte bara då för att Milan var med och avancerade, utan för att lottningen blev så himla spännande. Och om vi börjar med Real mot Chelsea, Andreas, så var det väl den enda kvartsfinalen där utgången kändes ändå rätt given på förhand. Trots att Chelsea har spenderat något överjävligt. Eller vad säger du om förutsättningarna och utgången här?
Mm. Ja, det är intressant att jag håller med dig om att det var på förhand var det de absolut de roligaste kvartsfinalerna för länge. Sen har vi ju egen intresse i de italienska lagen och sådär. Men just att det var så jämna möten på förhand. Det som var så tråkigt var ju att det blev ju inte jämnt i något möte egentligen. I efterhand, så att säga. Det var ju Napoli-Milan som var närmast, men även det mötet var självklart var jag
det,
nervös.
Det var, ju ändå, men det var ju ändå ganska tajt, får man säga.
Ja, men det är ju i första halvlek, i andra mötet var det ju spännande ett tag, alltså till Milan gör sitt mål, men sen alltså för att vara en kvartsfinal och det var den enda som hade något slags där, så var det ju inte, det var ju verkligen inga slutminuters draman den här omgången på så pass många matcher.
Nej.
Så det är ju synd, men potentialen tyckte man ju verkligen fanns för det. Men alltså givetvis var ju Real Madrid jättestora favoriter med Chelsea, det går ju inte att säga någonting annat. Och det är ju roligt som säkert många andra har konstaterat att de här lagen möttes ju förra året där Chelsea tror jag gick in som favoriter och var spelmässigt väldigt bra. Och efter det har de värvat jättemycket och blivit jättemycket sämre. Det är en intressant bedrift.
Mm, ja, det får man säga. Jag tycker att det är lite tragikomiskt att Frank Lampard fortsätter att få toppjobb. Det är verkligen en speciell bransch där man får så många chanser baserat på prestationer i många avseenden i alla fall, helt annat yrke än det man ska utföra, så att säga. Jag säger som Arrigo Sacchi, jag visste inte att man för att bli jockey var tvungen att först vara en häst, vilket jag tycker är ett roligt citat. Lampard har på sina senaste 14 matcher som tränare förlorat 12 och kryssat 2. Det är jävla speciellt, eller hur?
Ja, det är ett papper det.
Det är så jävla, jävla sjukt alltså. Milan vann till sist över Napoli, som vi har nämnt redan. 1-0-vinsten i första matchen följdes upp med en 1-1-match där Milan ledde med 1-0 till andra övertidsminuten, eller till och med tredje kanske. Det målet var det första målet som Milan släppte in i Champions League på över 10 timmar. Vad tänker du om resultatet och Milans form och det här sjuka? Alltså den tanken har inte slagit mig. Jag liksom var ju naturligtvis väl medveten om att vi har hållit tätt mycket och så här, men att det var över 10 timmars Champions League-fotboll i rad utan att släppa in ett mål, det är ju fan helt sinnessjukt.
Mm. Ja, men det är det som är så sjukt också för vår, eller i alla fall min självbild och alla som följer Serie A, så hör man folk liksom som kommer utifrån och lyfter fram Milan, ja men de är liksom så stabila defensivt och sitter lågt och bara är trygga med det. Och man bara, vad fan snackar jag?
Ja, nej,
men så har det ju blivit, men det är en fantastisk utveckling för lagets sida, för att förra säsongen till och med, och under hela projektet Milan, men även förra säsongen när vi vann ligan, så kändes det nervöst så fort man tvingades sitta lågt och någon körde ett inlägg, även om det var med ett sämre lag, så var vi så himla dåliga på att behärska det, utan vi kunde bara spela högt med hög press, hög backlinje, jättesnabba mittbackar som alltid täckte upp liksom defensivt. Så det här är ju en helt annan bild som Europa har fått se nu. Och ha den bilden av Milan, vilket är spännande.
Den har ju också, då om man inte följt med i ligaspelet, varit, alltså där har ju varit, har vi haft en period med tvärtom, vi bara kastat in bollar, ingen jättelång period, men där vi gick över till trebackslinje och sen så fick vi lite fart på det, men så blev det lite sämre igen och så vidare. Så att det här är 10 timmars rekordet i Champions League. Om man inte följer ligaspelet så kanske det framstår som att vi är stabilare defensivt än vi kanske är.
Ja, men jag tänker att det är en bestående utveckling också av laget, för som har blivit av att Manjan var borta några veckor i vintras, som kommentatorn sa. Han har varit borta i 5 månader och en majoritet av säsongen. Att han var borta och
till hans försvar så kom han ju tillbaka men blev skadad direkt igen runt VM där, va?
Ja, alltså han var ju aldrig tillbaka. Han spelade.
Nej, men han blev, ja precis, han, men han åkte väl med till VM i alla fall, och sen så
nej,
blev han väl skadad på träning där.
Var nej, det tror jag inte. Eller det är möjligt inte att jag har missat det. Jag var ju inte punktmarkerad, inte VM direkt.
Ja, det, jag kan ha fel där, men jag tror det. Ja, strunt samma.
Nej, men så att det är ju de här, och de här, att vi släppte in så många mål i januari, vilket var helt bizarrt. Många mål, det var så här ett mål, två mål, tre mål, fyra mål, fem mål på rad. Men det har gjort oss väldigt stabila, och det tror jag är nödvändigt om man ska kunna ta sig långt. Om ett lag som Milan med mycket mindre resurser ska kunna ta sig långt, så måste i Champions League, så måste man behärska det också. Så att, det är väldigt spännande. Jag tyckte ju att Napoli var väldigt övervärderade här, och vilket man kan förstå om man bara kollar på ligan, tabellen. Men om man kollar på de inbördes möten, så har Milan varit bättre i 4 av 4 möten den här säsongen, tycker jag. Så att jag är väldigt nöjd över att Milan gick vidare, givetvis. Jag är väldigt nöjd om att, av att ekonomiskt har tjänat på detta, för att Napoli var så oerhört stora oddsfavoriter innan.
Jaha, så du bettade på Milan då?
Det kan man säga.
Härligt.
Napoli var, jag tror Milan har varit, alltså när kvartsfinalen var kvar, alltså var Milan de som förväntades gå, har minst chans att nå final, trots upplägget, så att säga. Chelsea bedömdes ha större chans att nå final än Milan, trots Chelseas form och väg.
Det är inte klokt.
Så att så pass undervärderade var Milan inför det här. Vilket förvånar mig jättemycket, för att jag tycker som sagt att det är jämnt. Det är två jämna lag.
Du var inne på det lite alldeles nyss med CL-kvalificeringen och sådär, men även den här kvalificeringen till semifinalen känns som betydelsefull för Milan. Nu blir det mycket Milan här idag, men det tycker jag faktiskt att vi kan kosta på oss. Jag tänker att det här kan ge ringa på vattnet både sportsligt och ekonomiskt, att man börjar se Milan som en stor klubb igen på något sätt.
Absolut. Det är, och bilden att man inte bara är där för att delta liksom, och använda Champions League som någon kassako liksom, utan man kan delta. Givetvis är det inte så att Milan kommer gå till semifinal varje år nu, för att det beror jättemycket på lottning. Men om man fortsätter den här utvecklingen, så visar det, och jag har blivit mer hoppfull. Alltså det är lätt att bli dystopiskt det här med så mycket pengar som finns i andra, andra ligor. Men det finns så mycket annat man kan göra, vilket Milan visar. Genom en, för att det är också en sån här bild som jag tror man har utifrån, att ja, men det är Leao som avgör det här för att han är en världsklassspelare och sådär. Visst, det gör han ett väldigt bra mål, men det som jag, min bild av att Milan har tagit sig så långt är en oerhört bra lagsammanhållning och ett oerhört uppoffrande spel där alla springer och kämpar för varandra. Det är Milans USP, det har det varit när vi vann ligan och även nu, och den får man ju inte för pengar så att säga. Och jag tror, och det hör man spelare också säga liksom, när man observerar, tycker jag, och tränar också, att det är en så himla viktig faktor.
Jo, du har helt rätt i det. Samtidigt kan man ju säga det att, alltså, titta under perioden då Manjan var borta och vi körde med Tata i mål. Alltså vi är trots allt, vad är det, 20 poäng efter Napoli i seriespelet, och under den här perioden då Leao testades mer i centralt och till och med var bänkad i någon match och sådär, såg det inte alls lika bra ut offensivt. Så att det är ändå, det är klart att alla lag kommer att ha nyckelspelare, men vi är ju inte så beroende av dem som kanske folk utifrån kan få för sig. Men man kan få nog vara ödmjuk inför Örnens insatser till exempel. Det är så att...
Jo, alltså givetvis. Men det är ju så här att Osimhen är borta 50% av det här dubbelmötet, och det lyfts upp som ett alibi för Napoli. Mm. Men det pratas inte om att Manjan är borta halva säsongen, mer än halva säsongen, och att det ens skulle vara ett alibi. Alltså givetvis så behöver man ha jättebra spelare och nå det genom liksom bra sportslig kompetens. Du måste kunna, det måste ju de här sämre eller mindre ekonomiskt starka ligorna ha. De måste ju vara mycket bättre på att plocka talanger och sånt där. Men det finns medel att nå, vilket jag tycker Milan är ett exempel. Napoli här är ju också ett exempel på det. Alltså de har ju också mycket mindre resurser än många andra.
Mm. Jag tycker vi bara, innan vi går vidare, ska jag nämna Davide Calabria också. Och jag tycker att jag vill inte höra en enda till kommentator eller tyckare någonstans som säger att han inte är en bra högerback, för att det är fan det dummaste jag har hört. Och det säger jag inte bara för att han tog Kvaradona och stoppade ner i fickan här, utan han har ju varit så här bra i defensivt hur länge som helst.
Mm. Jag håller med, och jag hade honom på min vinnarlista, men jag kan ta det här att han vinner ju på, för att det är ju den typen av spelare som är så ruggigt stabila, både offensivt och defensivt, funktionella, gör aldrig misstag defensivt i princip, och gör bra grejer men inget flashigt offensivt. Och den typen av spelare i alla lag, det finns ju säkert sådana i massa lag som jag inte följer och vi inte följer. Mm. Som man inte uppmärksammar, men just att han har ju vunnit på det här att möta Napoli 3 gånger och Kvaratskhelia som en av de bästa yttrarna som lyckas i alla matcher har inte lyckats mot honom.
Alltså han såg livrädd ut i slutet av den här matchen, Kvaradona. Han såg ut som att han ville bara gå därifrån för att Calabria hade mobbat honom så mycket. Han lyckades inte med någonting.
Nej, så han har ju verkligen vunnit på att i och med att det inte är något extraordinärt, men det blir extraordinärt att stoppa en extraordinär spelare 3 gånger på rad inom 2 veckor eller vad det nu blir. Så att, verkligen.
Efter matchen så blev ju Leao intervjuad i CBS-sändning där Jamie Carragher, Thierry Henry och Michael Richards satt i studion. Leao kunde inte förstå Carraghers cockney scouser-dialekt och Michael Richard, som i och för sig skrattar för jämnan, det har ju blivit lite hans karriärsdrag på något sätt liksom. Men han började gråta av skratt, och det var faktiskt väldigt roligt den här gången. Så här lät det.
When you see the games tomorrow, obviously the big rival of yours, Inter Milan, are in the other semi-final, would you like that? A big semi-final with your biggest rivals?
I did understand. Can you repeat, please? Sorry.
They have the same problem in the studio.
Sorry. It's difficult.
You play Inter Milan are playing tomorrow, Internazionale. Would you like to face them in the semi-final?
You like to? I didn't understand. So we have to give 100%, yeah.
Rafa, we appreciate you so much. You're not alone, by the way. This show goes out to America. You now understand how all of America feels.
Jeremy, seriously?
It was a bit...
International!
That's the proper name. That's the name.
International! How is it if you don't understand Inter? How is it going to understand International?
Oh, oh my God, I've never seen you cry like this.
Oh, this broken English accent as well. Do you play?
International.
Okej, vi fortsätter till gårdagens kvartsfinaler där Inter hade med sig 2-0 från första mötet med Benfica. Igår möttes de på San Siro och Inter avancerade efter 3-3 till slut. Vad tycker du om det här mötet? Och vad säger du om semifinalen mot Milan? Nu kom vi in på Milan igen här, men det kan inte hjälpas.
Inter är ju väldigt bra i de här dubbelmötena. Också ett möte som man trodde skulle vara betydligt jämnare, där Benfica var lite odds favorit också att gå vidare. Men Inter redan i första mötet visade rätt så tydligt att man var det bättre laget, tycker jag. Givetvis kan det vara en formfråga på Benfica, men som har gått sämre i ligan. Men Inter har gått mycket sämre i ligan än så. Så att... semifinalen kommer ju vara fantastisk och jättejobbig och allting. Jag kände väl så här, det ska bli kul att möta Inter för att det är kul med det här, och det känns som att vi kommer ha en god chans mot Inter. Sen insåg jag precis när de gick vidare att det blir så sjukt stor insats för att jag vill ju inte se Inter i final. Jag vill ju givetvis jättegärna se Milan i final. Mm. Men det hade varit hemskt om Inter går till final.
Ja.
Så att det... Den konsekvensen borde man ha tänkt ut innan. Det är en ganska logiskt utfall.
Ja, verkligen.
Men den tanken gillar jag inte alls, vilket gör att det är ju såklart väldigt stor insats. Det jag vill passa på att nämna här är att jag blev väldigt arg nu på morgonen för att jag insåg att vi återigen kommer att spela onsdag första veckan, tisdag andra veckan. Alltså inom 6 dagar. Och jag har ju inte varit med riktigt Champions League-spåret på och detaljstuderat. Så jag har inte tänkt på det här innan det här blev aktuellt för Milan. Men det här är tredje gången den här säsongen vi har det. Vi hade det i gruppspelet med Chelsea. Så hade vi Juve i helgen och sen Chelsea. Vi sket ju bara i Chelsea-matcherna sportsligt. Det är därför vi skulle gå vidare ändå och vann mot Juventus. Men nu i veckan, eller nu mot Napoli hade vi också det här 6 dagar. Där Pioli ställer över alla 10 utspelare i ligan. Roterar hela laget, vilket jag älskar att han gjorde. Det får ju väldigt stora konsekvenser att helt plötsligt för det ena laget, Real Madrid och City, får 8 dagar. 3 matcher på 8 dagar, vi får det på 6 dagar. Jag begriper inte det här, jag vet inte om det har med tv-rättigheter att göra att någon bara sänder på tisdagar och vill ha båda mötena och att det ska vara liksom lite käckt att det ena ska vara på tisdag ena veckan och onsdag på andra veckan. Men det är, för mig är det sportsligt. Det är så sjukt. För 3 matcher på 6 dagar är så extraordinärt. Liksom. Och det får ju stora konsekvenser för ligaspelet eller Europaspelet beroende på vad man prioriterar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, särskilt om man då har en knivig situation i ligan som vi har, som till exempel Chelsea inte har eftersom de är så jävla dåliga och ligger på under halvan.
Och Napoli inte har.
Nej, Napoli har inte heller det. Real Madrid har väl inte heller det egentligen eftersom de ligger så långt efter Barcelona och så vidare. Så att det blir väldigt snett på något sätt. Men...
Det blir en jättestor krydda till den här matchen i och med att både Inter och Milan i ligan också är pressade. Så hur det kommer gå i ligan kommer ha väldigt stor inverkan på det här också. Så det här mötet kittlar jättemycket för oss givetvis. Men jag tror att det kommer vara en häftig match att se för alla fotbollsfantaster.
Verkligen. I den andra matchen möttes förstås Bayern München och Manchester City i München, där City som ni vet hade 3-0 med sig från Etihad. Den här matchen slutade 1-1 och nu väntar Real Madrid i semin för Manchester City. Vad säger du om returen och Citys chans mot Real Madrid i semifinalen?
City får ju gå in som favoriter. Jag har svårt att vara det. Jag har inte riktigt... landat i det här hur stora favoriter, men De är ändå klara favoriter, de ser ju jättebra ut. Det gör för all del Real Madrid också, men sen kan jag tycka att det är väldigt tråkigt att dubbelmötet mellan Bayern och City slutade så tidigt, men alltså slutade för att det var en betydligt jämnare match än 3-0 i första mötet och även i går så tycker jag att Bayern München, fan, skapar chanser. Det hade ju varit roligt om den fick lite liv den matchen också. Så det, alltså det är klart att det går att såra City, de är ju ett väldigt speciellt lag och de är ju också sin egen största fiende någonstans med nya taktiska innovationer när det kanske inte är så mest lägligt, men givetvis får man se det som att de är favoriter i första mötet eller i det här mötet. Ja, nu har jag fan glömt vilka som börjar hemma där, men det har ju också såklart en stor påverkan.
Ja, jag har inte riktigt koll på det heller, men det känns ju som att de verkligen har lyckats toppa sin form i exakt rätt ögonblick här. Bara för någon eller två månader sedan så kändes det som att de skulle vara, inte chanslösa, men att det kändes väldigt långt bort att de skulle vinna Champions League, och nu tyvärr så känns det ju det som att de är favoriter till att göra det, och det är inte en härlig tanke.
Nej, City eller Real Madrid börjar hemma, så det gör ju City ytterligare en rätt så klar fördel då.
Ja, synd, men Real Madrid brukar inte darra på manchetten oavsett vart de spelar, så att du får väl hoppas på dem där helt enkelt. Med det sagt så har det blivit dags att prata med Zach Lowe. Så här lät det när jag pratade med honom i måndags. Okay, so I'm delighted to welcome Zach Lowe, who's one of my favorite football experts, known from Breaking the Lines, Catalina's podcast and the global football show on Beyond the Pitch. Welcome, Zach, how are you?
I'm doing very well. Great to be on today.
We've had another successful season in the European competitions for Portugal's top teams, with both Porto and Benfica winning their Champions League groups ahead of the likes of PSG, Juventus and Atletico Madrid, while Sporting has knocked out Arsenal out of the Europa League playoffs. Both Benfica and Porto do have a rich history in Europe, but they continue to succeed even in today's modern football, where they compete against teams with almost infinite resources. How are they able to do that?
I think it's definitely a combined... There's definitely a lot of reasons why, but I would say that it comes down to good scouting and a good academy development. You know, I think that a lot of these teams have done a great job of bringing in players who aren't really picked up by other major European teams. I think that a lot of European teams will wait for a player to show themselves in a Porto, Benfica, or Santa Clara. Benfica, Porto, or Sporting, they could have looked at a team like Santa Clara or Gil Vicente or Portimonense and scouting them directly from them. But I think that's probably been one of their biggest strengths, the ability to look at these undervalued markets and finding talent from you know, all corners of the world. We've seen that in so many different players, such as Odai Dabag, the Palestinian striker, Hidemasa Morita, Japanese midfielder for Sporting, Fran Navarro, Spanish striker coming from Valencia. So yeah, a lot of examples of players who, for the first time in their careers, are really starting to get attention in Europe.
All top teams in Portugal run with operating losses, relying on profits from player sales. For instance, no club in Europe generates more transfer profits than Benfica, at least in the last 10 years or so. Despite this, they often do run into financial problems. Porto has to raise 50 million euros from player sales this summer. Last year, they had to sell Luis Diaz to comply with FFP. Benfica have made financial losses last 2 years, and despite lowering their debts by half in the last years or so, they still have huge debt, as do Sporting and Porto. with their incredible transfer business, I guess they wouldn't have to be in debt. Also, now that interest rates are going up, they are very exposed. Why do you think they are so risk-prone compared to, for instance, many German clubs?
It's hard to say. I think that, I think that it's definitely night and day in many aspects when you compare Germany and Portugal. You know, I think that Germany's fan culture is a lot bigger, and as such, that naturally leaves Primeira Liga clubs in kind of more of a predicament, because obviously Portugal is a much smaller country. And another thing is, a lot of people will support one of Porto, Benfica, or Sporting. Maybe they'll have a second team like Chaves, or Vitória de Setúbal or Tondela or whatever. But I think that there are a lot of problems with Portuguese football that need to be rectified. I think that losing out on the sixth position to the Eredivisie, yeah, that was certainly a blow, and it should be a wake-up call, because, you know, as successful as the Primeira Liga has been, there are so many areas for improvement, and I certainly think that they need to have a massive overhaul of the way that they market the league, the way that they market their product, because right now it just hasn't been good enough. And despite the fact that we have seen quite a few players leave Portugal for some of the biggest teams in Europe, I do think that there's a lot of room for improvement, and frankly, it's just not good enough.
One of the most interesting players in Portuguese football right now is Porto's goalkeeper Diogo Costa, but I have to admit I was a bit surprised to see that he's actually rated the third most valuable goalkeeper in the world by Transfermarkt, only beaten by Courtois and Donnarumma. Tell us about this player, and where do you think he will end up when he leaves Porto eventually?
Yeah, he's a brilliant talent. I've been following Costa for quite a while. Was starting for Porto's youth teams as well as Portugal's youth teams, but finally broke through last season after the starter, Agustin Marquezine, missed the start of the season. And yeah, he really took advantage of that, and from the get-go really provided an upgrade in many different areas. And Marquezine did quite well at Porto, but he wasn't anywhere near as good on the ball as Diogo Costa is. I think that's an aspect that makes him stand out. He's so good at jump-starting a counterattack with a great pass to the, you know, to the fullbacks, or launching a ball through the halfway line. So he's very competent in that aspect, but he's also extremely gifted at shot-stopping, at reaction saves, in many different regards. I think he's an incredibly complete goalkeeper. For me, the best goalkeeper in the league, and without a question should be starting for Portugal right now. So yeah, he's a player who has made an impact at the highest level already, and I think will probably be leaving Porto soon. I know that he has, I believe, an 80 million euro release clause, but maybe 60 million, but I have a feeling that he's going to leave soon. Porto, they need to sell players in order to survive, and I certainly think that they are going to be looking to overhaul their squad in many areas, because right now it just hasn't been good enough. Obviously losing in the Champions League and probably going to miss out on the league to Benfica constitutes a somewhat disappointing year for them. So I think that they will sell him. They have two very good backup goalkeepers in Claudio Ramos and Samuel Portugal. So it would make sense that they would sell him for a hefty profit to likely a Premier League team, and then using that money to reinvest in other areas.
I heard you talk about him in Beyond the Pitch, and saying that you think he's even a better goalkeeper than Donnarumma and all other young goalkeepers in Europe. So I guess you think that this evaluation is correct. Is that right?
Yeah, for me, he is a better goalkeeper than Donnarumma. I think that he's much more complete. I think that Donnarumma has actually done okay at Paris Saint-Germain since arriving, but he's just left too much to be desired in the biggest games, whereas Costa has consistently performed in games against likes of Braga, Benfica, Sporting. So I think that he's just that more, a bit more consistent, as well as a bit more complete than Donnarumma, who has made quite a few high-profile errors since joining them. So yeah, I think that Costa is definitely a better goalkeeper than Donnarumma.
Okay, one last question, Zach. You often write about emerging young players on Breaking the Lines. If you were to give us two or three rising stars to keep an eye on, who would they be and why?
It's a really tricky question. Obviously, there's so much talent in the Primera Liga. But I would like to go outside of the top four and talk about some players who are in lesser teams. One player who I'd like to mention is Andrew Ventura. He's done really well at Gil Vicente this season, and he's a very complete goalkeeper, just 21 years of age, was kind of rotating between backup and starter last season, but has really solidified the starting spot, had some phenomenal performances over the past few weeks, led Gil to a win against Porto recently, as well as a clean sheet against Sporting, not against Sporting, but a 1-1 draw. So I think that, a 0-0 draw, but Gil Vicente, they've been very consistent, and they actually almost drew to Braga with a 1-1 draw yesterday, but had a goal annulled just centimeters offside. But I think that it could have been 4-0 or 5-0 for Braga if it wasn't for Andrew Ventura. He's a very complete goalkeeper, and I rate him very highly. I think that it will be only a matter of time before he gets a move to a big club, similarly to Samuel Lino, who left Gil for Atletico and moved to Valencia on loan. But if I had to take a look at another player, as I mentioned, it's very hard to pick. There are so many great talents. But I think one player who I would definitely mention is Ivan Jaime on Famalicão. Famalicão have really turned their season around in the second half of the campaign, as they always do. And Jaime has been really important for that. He's this really technically gifted Spanish playmaker, returned from injury and has been very good for them, getting a goal against Santa Clara, assisting the winning goal against Portimonense, scoring against Casapia, scoring against Boavista, and recently grabbing a brace against Pasos de Ferreira. 22 years of age, and I'm very confident in saying that I think that after Pedro Gonçalves, Tony Martinez, Manuel Ugarte, I think that Ivan Jaime will be the next Famalicão player to get a big move.
Zach Lowe alltså, med en liten inblick i portugisisk fotboll. Var det någonting han sa som du tyckte var särskilt intressant?
Men jag reagerar på såklart att den här målvakten sticker ut. Mm. Sen kan jag tycka också lite att Donnarumma, om han gjorde den jämförelsen, har ju också bevisat sig på lite högre nivå. Det är ju den invändning som man kan ha till exempel mot Mignan eller Donnarumma innan han börjar spela i Europa och sådär. Mm. Det är en annan sak att liksom möta de här i ligan och tidigt skede i Champions League jämfört med de allra bästa lagen. Och Donnarumma har trots allt spikat igen när Italien vann EM och sådär. Så att det, Men det är givetvis en väldigt speciell...
Å andra sidan spelade han VM nu och det gjorde inte Donnarumma. Men de vann inte heller.
Han vann inte och utmärkt. Eller nu såg jag inte den. Men det var ju intressant. Sen var det ju intressant också. För att man ofta tycker att man bara pratar om så här. Men klubbar är välskötta i Tyskland. De är välskötta i Portugal. Men de här nyanserna med att det är olika med att ja, men, man är bra på olika saker. Mm. Och portugisiska klubbar ekonomiskt är belånade och sånt där. Den aspekten är ju intressant. Och just med tanke på inflationen som du pratade om tidigare med belåningar och sånt där kan ju bli intressant. Då får man ju liksom en del av scoutingen kanske får vara att man kollar på balansräkningarna och pressar klubbar som är lite prekära ekonomiska lägen med sina lån och måste sälja spelare.
Mm. All right, med det sagt ska vi avsluta med vinnare och förlorare. Vi hinner inte med La Cucina del Dottore idag tyvärr, men den programpunkten kommer att återkomma. Jag börjar med mina vinnare utan inbördes ordning som vanligt. Jag har valt Maurizio Sarri och Lazio som min första vinnare. Jag tror att många ändå räknade ut Sarri efter hans tid i Chelsea och Juventus där han bara fick en säsong i vardera klubb trots att han då vann Europa League med Chelsea och Serie A med Juventus. Nu har han repat sig rejält i Lazio och ligger tvåa och har hela 10 poäng ner till femteplatsen. Åtminstone nu då när Juventus än så länge inte fått tillbaka sina poäng och han kommer därmed att spela Champions League nästa år, vilket är en väldigt bra prestation. Min andra vinnare är en annan tränare, nämligen Unai Emery som tagit över Aston Villa och vunnit 11 av 17 matcher i Premier League. Aston Villa ligger på sjätte plats med 6 poäng upp till Champions League-plats till och med, dock har Newcastle en hängmatch där. Min tredje vinnare är Erling Haaland som gjorde mål igår igen och leder skytteligan i Premier League med 9 mål. Det är helt otroligt, men det är också en väldigt ooriginell spaning, får man lov att säga. Vilka vinnare har du plockat ut?
Jag tycker det är intressant att du lyfte två bra tränare där i Sarri och Emery. Jag vill studsa lite på en grej med Haaland som jag såg lyftas, det här med att han överpresterar XG så himla mycket. Och jag har ju väldigt mycket åsikter om XG. Jag tycker det är pissdåligt. Men jag tycker det blir lite fult att man, eller fult, men det blir lite fel att man pratar om att att det här är en jättebra prestation. Alltså det är en bra prestation av Haaland, men det är ju bara en del av faktorn att han överpresterar XG. Den andra är ju vilka passningar han får. Och han spelar i lag som ger väldigt bra passningar. Det handlar, alltså XG mäter ju inte liksom hårdheten i passningen. Nej, eller exakt, när exakt. Passningen är lämplig att göra och alltså alla möjliga faktorer. Mer än var passningsläggaren står, var avslutaren står, var försvararna står. Det är det den mäter.
Exakt.
Det och hur spelarna, hur Haaland kommer till bollen påverkar ju Haaland också, men det påverkar också passningsläggaren och så vidare. Så det är massa olika grejer som påverkar, där Haaland kanske max är 50% av det här. Men jag tycker det diskuteras sällan på det sättet, eller aldrig.
Väldigt bra poäng faktiskt.
Mina vinnare, alltså jag har ju ett annat sätt på mina vinnare, eller jag måste reservera mig för jinx. Jag måste ju ta hänsyn till det. För du tycker ju det här är löjligt. Men jag måste ha lite transparens till lyssnarna.
Det är debilt. Jag börjar oroa mig för mina skattepengar som bekostar din läkarutbildning. Att du är vidskeplig. Det känns inte alls bra i magen.
Alltså det är klart att det här är hittepå och trams. Men för transparens för lyssnarna. Alltså när Milan möter Napoli nu senast. Mm. Milan får straff. Du skriver Giroud 100%. Han sätter den liksom. Alltså han är, eller någonting sånt.
Mr. 100%. Giroud,
precis. Mr. 100%. Alltså det är, man gör inte så. Alltså visst, det är hittepå. Men det är, alltså man gör inte så.
Det är så jävla dumt det här.
Alltså jag tror att jag har med mig alla lyssnare på det här. Att man säger ju för fan inte det innan han gör mål. Så bränner ju Giroud den straffen. Han bränner också ett jätteläge till. Och då skriver du, Giroud bränner inte ett sånt läge till.
Nej.
Nu gör han inte det.
Nej, så får han ett till läge och sätter den och det hela din...
Precis, men det är ju liksom som att du liksom aktivt försöker motarbeta.
Jag förstår att det märks på dig att du tycker att du har ett case och du har absolut inte ett case. det är helt stört, men okej, fortsätt.
Men jag har ju det här då att jag har ju lyft liksom De Laurentiis Napoli i början av säsongen och så går de och vinner ligan rekordtidigt eller kommer att göra det.
Mm.
Och så andra grejer med Bennacer att han ska få genomslag efter Kessié, bla bla bla. Alltså, och nu senast jag var med var ju innan åttondelen, då pratade jag om att ja, men de CA-lagen kommer gå bra i Europa. De har ju slått rekord i flest lag i kvart flest lag i semi i Champions League. Kan ha två lag i Europa League, har flest lag kvar i den turneringen också. Kan ha en hel italiensk förlag i Europa League också. Det är liksom...
Vadå slagit rekord? Vad menar du?
Nej, men det, så här många Serie A-lag kan vi inte ha haft i Champions Leagues kvartfinaler och semifinaler på... När var det senast då?
Milan har ju inte har ju mötts i semi tidigare.
Ja.
Så det är ju inte ett rekord. Fine,
rekord, men...
Och Premier League har haft tre lag i...
Nej, men alltså rekord för Serie A. Alltså, eller, rekord är fel ord. Men det var ju jättelänge sedan. Det är ju 20 år sedan Milan och Inter mötts i Champions League semi senast. Det var det jag menar. Så jag måste ju liksom välja noggrant vad jag säger här. Eftersom det kommer falla in.
Jaha, du menar så. Ja, det är sjukt här. Men fortsätt.
Det kan ju också vara så att jag gör bra spaningar.
Ja, men det tycker, tycker jag att du gör.
Eller så är det jinx. Eller så är det jinx. Mm. Men så jag kommer ju... Nu tänkte jag lyfta Calabria, men då får jag ju lyfta Milan. Som vi, nu har vi pratat om det alldeles för mycket. Mm. Men jag hade ju förberett det innan, så jag tänkte inte på det. Men att Magnan har fått... Det är några spelare som verkligen har fått genomslag på världsnivå. Vi milanister har ju tyckt att Magnan är jättebra länge, men nu känns det som att han allmänt betraktas som typ bäst i världen på sin position, eller en av dem, så det är ju kul. Sen har han fortfarande kanske inte testat, som vi var inne på, mot Real Madrid, City eller Bayern, mot de här absolut bästa, men nu när han är skadefri för plats i landslaget, franska landslaget, sådär. Calabria sa du, vi kan ta, det är en spelare som inte riktigt har fått erkännat i Milan än, som kommer, alltså bland Milans supportrar än, är min upplevelse, är ju Krunic, som är precis den typen av spelare som Calabria är, som inte gör mycket väsen av sig, men alltid agerar felfritt, och han är given i den här typen av stormatcher, och absolut tillräckligt bra. Så det är ju en spelare som jag tänker att många, när de ser honom i startelvan, tänker, okej, vad är det här för kvalitet? Värvad från Empoli för 8 miljoner eller vad det är. Men
han har ju också utvecklats ganska mycket. Alltså, han har ju alltid varit bra, men jag tycker att han är utvecklats till en fattigmans Brozovic nästan, senaste säsongen eller två.
Eller Milinkovic-Savic, fattigmans. Ja, nej, men nej, alltså, så sen får jag passa på att lyfta mitt andra lag då, Malmö FF, som behövde en väldigt bra start med tanke på uttaget ur kuppen och sånt där, och har 3 av 3 vinster senast mot näst mästarna på bortaplan då i måndags. Så att det måste man ju... Det var viktigt för tålamodet här nere. Och då vill jag också understryka det här med Europaspelet. Att liksom Malmö FF känner jag fått lite retroaktivt erkännande i Europa här, kontra typ Djurgården som har tokhyllats. Men man måste understryka här vilken enormt stor skillnad det är mellan Europa League och Conference League. Conference League finns ju knappt på de här liksom flash score-sidorna. Man måste ju scrolla ner hur jävla långt som helst. Nej, men lagen är, det är jättestor skillnad. Det är större skillnad mellan Europa League och Conference League och Champions League och Europa League, är min bild. Verkligen, om man ser till Malmös grupp till exempel, och man ser hur de har gått sen. Malmö har spelat Europa League 3 gånger nyligen och gått vidare 2 gånger. Då åkte man i 1/8 mot Chelsea och Wolfsburg. Djurgården åker ut mot Lech Poznan. Det är väldigt stor skillnad i kvalitet på lagen. Malmös liksom katastrof förra säsongen var i Europa League mot 3 lag som kommer att spela i Champions League förmodligen nästa säsong, med tanke på vilka tabellplaceringar de har med i Braga och Union Berlin och de här Royal Union i Belgien. Så, och då ska vi säga att Malmö var alltså andra sidat i den här gruppen. De tredje sidade och fjärde sidade går vidare. Och de är fortfarande med i turneringen. Malmö slår ut Sivasspor i playoff till Europa League. Sivasspor vinner sin grupp i Conference League och går alltså lika långt som Djurgården gör. Men det var liksom gemene åsikt att Sivasspor, det ska ju Malmö städa av. Så och liksom Royal Union är ju kvar fortfarande i och kan gå till semifinal nu i Europa League. De har ju gått vidare där. Union Berlin var ju liksom när de slog ut Ajax sen när de kom från Champions League. De åkte i och för sig just mot Royal Union eftersom de mötte sen. Men och nu är Union Berlin bara så att säga trea i Bundesliga. Men rätt långt in på 2023 var de ju aktuellt för översta platserna i Bundesliga. Så nej, det var jävligt bra lag Malmö mötte. Det var ju liksom inte Shamrock Rovers och de som Djurgården hade i sin grupp. Så det känns, jag tycker att man, när man har sett hur de här lagen har gått så har det liksom visat lite. Och Lech Poznan som Djurgården vann är ju för tokstryk sen i nästa omgång. Så att det visar lite klassskillnad tycker jag.
Mm. Det var dina vinnare.
Det var mina vinnare.
Okej, vi kör förlorare då. Min första förlorare är Valencia som är 9 matcher kvar att spela, ligger på nedflyttningsplats i La Liga. Det är en otrolig utveckling för en sån klubb som var i Champions League-final 2001. Benfica ledde portugisiska ligan stort ska jag säga, och de hade bara en förlust i alla turneringar på hela säsongen tills alldeles nyligen, men har förlorat 2 ligamatcher i rad och har nu bara 4 poäng ner till Porto med 6 omgångar kvar, samt att man åkte ur CL igår förstås. Everton har inte vunnit på 4 raka matcher i Premier League. Det enda som räddar dem just nu är att de andra lagen i botten har lika dålig form. Min tredje förlorare är Sadio Mané som har fått en förfärlig start på sin Bayern-karriär som inte direkt blev bättre av att han slog till Leroy Sané. Kevin Bader rapporterar att flera källor uppger att Bayern vill sälja honom redan i sommar. Vilka förlorare har du plockat ut, Andreas?
Jag tar ju vidare vid Bayern München men lägger fokus på Oliver Kahn. Som filmades mycket igår. Nu vet jag inte exakt, är det vd eller vilken roll han har, men det är ju någon slags klubbledningsfunktion han har. Det här beslutet med att sparka Nagelsmann, ta in Tuchel, har ju inte fått speciellt bra effekt när man åker ut i både Champions League och cupen. Och visserligen vann man direkt mot Dortmund när Tuchel tog över, men han hade ju knappt hunnit ta över då, så det känns ju som att det var mycket av bara farten. Man gick och tog den som gör att man då leder ligan. Men det har ju också tappats poäng mot Hoffenheim senast till exempel i ligan. Så att det känns ju inte som en helgjutning lösning just nu med det här tränarskiftet. På tal om Jockis som måste ha varit hästar innan, så har ju mitt case väldigt mycket varit att visst, spelare till tränare är en sak och det är ett helt annat jobb, men det är mycket närmare erfarenheterna än vad klubbledningspositioner är. Mitt argument har ju varit mycket kring Maldini då. Så att, nej, det ser ju inte bra ut, och han är ju relativt ny på posten där. Jag kan ju bara ta en bonus förlorare, så jag vet inte om du har sett det, men Ronaldo har ju fått rubriker idag för att han och eventuellt kan utvisas från Saudiarabien. Det kommer inte hända, men
har du sett det? Nej,
men han gjorde ju en sån gest som man har sett honom göra rätt mycket, där han tar sig för skrevet och som liksom en obscen gest riktad mot ett fans då som har liksom kritiserat honom. Aha. Eller fans i plural kanske som har hånat honom under matchen, och då kollar han på dem och tar sig på skrevet, och det här är ju inte helt kosher. Nej. i de här länderna. Nej. Så att det är flera som har alltså det har typ även växt juridiska, alltså jag vet inte, jag är inte insatt i det här helt, men det har växt stor uppmärksamhet och yrkats för att han ska utvisas från landet.
Det vore för jävla roligt, men money talks, jag tror inte att han kommer att råka ut för det. Men det var
enig.
För övrigt, bli alltid lika förundrad när vissa fotbollspoddar som jag lyssnar på rapporterar, alltså just det där var ju en rolig händelse som jag tycker är värd att nämna, men alltså så här, pratar om resultaten, att ja, men Ronaldo gjorde mål igår, så här, de gör inte det jätteofta, men jag är så jävla ointresserad. Det är typ som att han skulle spela liksom, alltså jag vet, ingen disrespect till deras liga eller på det sättet, men det är liksom, för mig har det lika stort intresse som om han skulle spela i liksom Korpen liksom. Jag skiter i det liksom. Jag tror faktiskt inte ens att liksom Ronaldo-skallarna bryr sig särskilt mycket längre om, alltså, om honom, eller liksom ser det som en, alltså, av sportsligt värde vad han åstadkommer där.
Nej, man har ju väldigt svårt att tro det. Mm. Sen är det ju en helt annan kultur nu med person.
Mm.
Supportrar är väldigt bundna till personer snarare än... Men jag menar, alltså, bara i Sverige, intresset för Zlatan när han var över i USA var ju mycket svalare.
Ja,
det var ju säkert en hel del som ändå kollade på, satt uppe på nätterna, men det var ju inte... Det var ju liksom inte så att landet stod stilla.
Nej, gud, nej, precis. Nej, absolut inte. Med det sagt så tackar vi för visat intresse. Följ Andreas på Twitter där han heter Don Mascarpone, och lyssna för all del på Fossa degli Alci som har fått en ny vår nu senaste tiden. Det är mycket goda nyheter. Tusen tack för att du klämde in podden i ditt späckade schema, Andreas.
Tackar. Tack.
Ha det bra. Adjöken, ciao.
Jag kan tjäna.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.